I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej alla poddisar och välkommen till ett nytt avsnitt av O-podden. Sommaren är i full gång och jag hoppas att ni njuter extra mycket vart ni än nu är och vad ni än nu gillar att göra på sommaren. För det är ju så, alla gillar inte att ligga och steka på stranden en hel dag. Men i alla fall, i denna veckas podd så träffar jag artisten Chanta Leora. Låter hennes namn bekant? Eller låter Marie Picasso mer bekant? Ja, då ska ni glömma bort Marie Picasso och vem den artisten var. För nu är det Chanta Leora som tar över med nytt sound, ny musik och ny kraft. Chanta Leora var alltså med i Idol 2007 och vann. Men då under namnet Marie Picasso. Men det här var ingen lycklig period i livet för Marie då hon under flera års tid levde med en hjärntumör. Marie, som hon då hette under den tiden, besökte flera gånger läkare men ingen kunde förstå vad det var för fel på henne. Trots att hennes kropp nästan helt lagt av. I nästan 10 år hade hon den här tumören. Ja, inte det helt jävla sjukt att ingen läkare hittar den här? Till slut får hon hjälp av en läkare som ser henne. Och hon beskriver själv att hon kände att hon hade ungefär 2 månader kvar att leva vid den tidpunkten. Så hjälpen kom verkligen i sista sekund. Det finns mycket mer att berätta om denna historia, men vi kommer inte att tjata för mycket om den och hur det gick till. Men jag lovar er att den här podden är ännu mer intressant för det innehållet den har. Marie har snart varit vegetarian i 30 år. Det är ju helt sjukt. Hon är en stor djurvän och man blir så tagen av när hon pratar om människor och djur och hur vi människor behandlar världen. Vi pratar även om andevärlden och hur hon sedan som liten varit i båda världarna, så att säga. Efter intervjun så berättar hon för mig att om man ser 1111 ofta så betyder det att andevärlden försöker säga något till dig. Jag ser 1111 minst 5-6 gånger i veckan, så det här har verkligen fått mig att tänka till. Om ni lyssnar på appen Acast får ni tillgång till extra material. Till exempel när vi pratar om Chanta Leoras musikvideor. Då kan ni klicka på skärmen och kolla på videon så förstår ni bättre vad vi pratar om. Om ni vill veta mer om mig tycker jag att ni ska spana in mig på Instagram. Jag heter O-podden. Eller min blogg www.obloggen.se. Stäng inte av efter intervjun är klar. För ni ska få höra på exklusiva versioner av Chanta Leoras låtar Black Hole Part 2 och Unintelligent Men. Som är min favorit av de två. Ett av de första sakerna jag gör är ju självklart att säga fel namn. Typiskt Jennifer, osmidig. För hennes namn är ju faktiskt Chanta Leora nu. Och det ska lägga på minnet. För här har ni en upcoming artist som visar sin nya kraft. Nu kör vi.
Jobba med musik, tjäna pengar på det och kunna ta de pengarna och rädda liv och rädda djur. Det är egentligen det enda jag är intresserad av. Jag behöver inte ha 5 bilar och 7 hus liksom. Jag bryr mig inte om sånt. Jag vill rädda liv. That's it. Nej, men alltså, jag ser ingen skillnad på människor och djur. Och det är det som jag inte förstår att så många gör. För liv är liv. Det finns ju väldigt många män som behandlar kvinnor illa. Det kan vi inte komma undan. Jag har tänkt några gånger på att ta mitt liv på riktigt verkligen och varit där och nosat verkligen för att jag inte orkat den här smärtan och mera. Jag kommer komma tillbaka och då jävlar.
Ja, Ja, oh, gud, jag är så himla kär i den.
Så jag synd bara, att du är så...
Lämna honom.
Ja, man vill så att klappa. Ja, man vill klappa, men så... Simba?
Simba?
Ja.
Nej.
Om man hör morrande ljud så är det alltså Maries hund. Nej, förtjänta, måste vi säga. Eller hur?
Ja, just det. Ja, men vi köper det. Vi försöker hålla. Jag vet, jag är lika förvirrad jag. Så.
men du har ju... tränat in det såklart. Gud, jag har alltid sagt chanta till alla mina vänner så här, när jag ska berätta. Och nu bara blev det ju fel såklart. Be om ursäkt.
Du, det gör ingenting. Jag är ju fortfarande Marie ändå. Liksom. Men det är ju klart att när det är såna här saker så är det bättre att hålla sig i chanta. Så man försöker nöta in
det.
Liksom.
Det är ju du.
Det är jag.
Ja, och det är det alla ska veta om.
Ja.
Ja. Men välkommen hit hem till mig, min lilla 28
kvadrater. Ja, det är jättemysigt här faktiskt. Vitt och fräscht.
Ja, vitt och fräscht.
Och en silverhjort på väggen. Det är i alla fall, jag är glad att den inte är äkta.
Jo, men jag blev så här, är du så här med typ fårfäll och sånt också?
Ja, jag skulle ju aldrig ha en fårfäll hemma.
Det men kan... vill du ta bort?
Jag
inte
sitta. Nej, alltså, jag kan sitta här, det är lugnt. Men jag skulle inte köpa en själv.
Nej. När blev du vegan?
Ja, vegan har jag inte varit så här superlänge, men jag har ju varit vegetarian sedan jag var 8.
Är det sant? Jaha, hur kommer det sig?
Jag, redan som jätteliten, så var det liksom två saker som jag var väldigt, väldigt säker på. Och det var musiken och djuren. Och det har följt mig ända sedan jag liksom föddes egentligen. Så.
Ja, det.
Så att när jag fick lite mer, liksom, när jag kunde prata... och verkligen började ta beslut, så sa jag till mina föräldrar att jag vill inte äta djur någon mer. Och de äter ju det, så det var ju bara jag som... jag visste inte heller någon som var vegetarian, men det var en inre egen känsla som jag hade. Och mamma blev först där, oj. För då, på den tiden, det låter som det var 60-tal, men, alltså då, men det var inte så vanligt. Nej. Då med vegetarisk mat i frys. Alltså det fanns inte på det sättet. Så att mamma gick en vegetarisk matlagningskurs och lärde sig liksom de här basic grejerna.
Vad lärde man sig då? För det var helt annorlunda mot nu också.
Ja, alltså det var väl så här mycket åt så här rödbetsbiffar och hela den där. Morotsbiffar och hela den liksom eran. Nu har det ju kommit massor. Och sen den dagen jag beslutade mig för att inte äta djur så har jag aldrig gjort det igen. Och sen så har jag... På ett sätt kanske jag var lite naiv... På det sättet att jag har gått och tänkt i mitt lilla huvud att ja men kossor måste ju liksom få bli mjölk, alltså släppa ut på så. Och att ägg... Hej, ja Simba. Han kommer med i konversationen.
Ja, verkligen. Och, han känner med.
Han känner att det här är rätt, Matte. Ja. Nej, men just att det här med ägg och att... Att de värper ägg och så vidare. Sen så inser man ju att alla de hönor och även om man köper frigående. Så alla liksom, om vi säger hönor och kor och mjölk och hela det här. Att de har det inte så jävla bra och det är väldigt få som har det bra. Och jag kan inte stödja det och jag vill aldrig vara en del av det. Och jag, för mig är deras lycka mycket viktigare än mitt ego. Min marabou chokladkaka en lördag eller min ost med vin eller whatever. Jag sätter mig above det liksom. För deras skull. Så att, men som sagt, jag har inte ätit då djur på många, många, många år. Alltså. Det är mycket nu. Ja. Snart, jag kommer fira om några år är det liksom 30 år. Det måste man ju nästan så här, ska jag fira.
Ja.
Då hoppas jag att jag börjar tjäna bra med pengar så jag kan göra någon så här riktig till djuren, du vet. Ja. Ge någon riktig fet jävla check. Kunna hjälpa till ordentligt.
Men, för jag tycker det där är så fult ibland när man är och handlar. Typ, då kanske man ska köpa ekologiskt då, eller så här frigående. Så står det så här frigående ägg. Eller frigående.
Frigående ägg? Jag bara, gud, hur ser de ut? Det skulle jag vilja säga.
Frigående höns. Ja. Så bara, i bur. Står det sen under typ.
Nej, men det,
och då bara, men det här är ju inget bra.
Nej men alltså någonstans, man måste, det jag vill att människor ska göra det är ju hela tiden frågasätta. Ett, så tycker jag inte att man, för det, man hör det hela tiden. Men hallå, vi har ju alltid gjort så. Ja men tänk själv för fan. Bara för att det alltid har varit så, betyder det att det är rätt? Nej! Ta egna beslut. Just det här liksom, var en ledare, var inte någon som bara följer alla andra utan att tänka. Och där kan jag känna att det är många människor som bara följer. Och inte riktigt reflekterar över att, okej, vad är det jag stoppar i mig? Vilka är det som har blivit torterade eller dödade för det här? Jag tar mitt ansvar över att alla varelser ska få må bra. Så att, men det är många som säger så, liksom, redan på stenåldern åt man kött. Ja men vad fan, vi lever inte på stenåldern. Get over it. Vi utvecklas. Och jag tycker någonstans att liksom... Nej men alltså, jag ser ingen skillnad på människor och djur. Och det är det som jag inte förstår att så många gör. För liv är liv. Nej, de pratar inte vårt språk. Nej, de tycker inte det är coolt att hänga på fejan eller liksom vara ute och festa och supa ner sig. De tycker det är kul att gnaga gräs och leka i skogen, whatever. Men de har precis, de har känslor, de har smärta, de har behov. Alltså, vad är grejen? Är det för att de inte kan ringa till mamma eller polisen och be om hjälp? Eller ringa till socialen och säga, jag blir slagen här av min husse, till exempel. Eller alltså så. Ja, nej, jag tycker det är vårt jäkla ansvar och jag blir så arg när folk bara så här, alltså egoism är otroligt oattraktivt i mina ögon.
Men du är ju väldigt engagerad i organisationer som jobbar med det här. Vad är det för organisation då?
Jag är ambassadör för The Perfect... Okay. I'm ambassador for The Perfect... should we take this in English or what do you want? Nej, men jag är ambassadör för The... Men gud, what the fuck is going on? Simba, Matti Toki! Nej, men...
Nu
vill inte jag säga det där, för nu har jag liksom jinxat. För The Perfect World Foundation. Och vi jobbar för alla djur. Vi hade en noshörningsgala förra året i Göteborg. Där bland annat då prinsessan Victoria kom, bland annat, och gäster från andra länder och så vidare. Som var där vi drog in över 3 miljoner till då noshörningarna. Som nu... hamnar i olika liksom, projekt. Eftersom det är det här med... Det finns ju knappt några noshörningar kvar. Det är ju liksom totalvidrigt det som händer. Och då kan man lägga pengar på larm, på vapen, på allt som behövs för att det ska kunna funka och skydda de här djuren. Vi ska ha en gala nästa år också. För att dra in pengar till djuren. Jag är med i Djurens Rätt och så vidare. Min dröm är ju, och alltid varit, är ju att... jobba med musik, tjäna pengar på det och kunna ta de pengarna och rädda liv och rädda djur. Det är egentligen det enda jag är intresserad av. Det är musik och djur. Jag har inte så stort behov egentligen över att göra massa andra saker. Utan det är det som jag vill, som jag känner är mitt kall. Och det är också det som har varit en stor sorg och stress i mig alla de åren jag har varit sjuk. För att jag har känt att för varje dag jag inte orkar ta mig tillbaka så dör djur som jag borde kunna rädda om jag hade jobbat.
Så du känner mer för dem då än för att bli frisk?
Ja, jag har mer känt en stress över att bli frisk för att kunna hjälpa dem. Och det har varit en jättesorg i mig. En stress att jag liksom känner att tårarna kan rinna just för att det har gått... så många år och jag hade kunnat rädda så många liv om jag hade varit frisk och kunna jobba.
Ja, men så får man ju inte tänka.
Nej, men jag gör det. Ja. Det är liksom, för det är så starkt i mig. Men jag känner väl att jag får ta igen det sen, liksom nu när jag börjar jobba igen och så här, verkligen satsa allt på det.
Men den här organisationen, The Perfect World Foundation,
ja.
Inriktar den sig på vissa djur då, typ i Afrika och så, eller är det...
Nu har det ju varit med elefanter och noshörningar och så på grund av att det är så mycket poachers där och tar betar och horn och så vidare.
Man skär av dem och sen låter man djuren...
Ja, djuren dör ju. Det är motorsågar och yxor och allt möjligt. Jag har sett så mycket bilder som man är liksom traumatiserad för livet. Varje kvart dödar de en elefant till exempel. Och det finns, alltså jag tror att det var, alltså det här, det är mer värt än guld, i Asien.
Just vad gör de med?
Nej, men de har fått för sig, och det här är ju okunskap också. Det är därför det är så viktigt att egentligen åka dit och någonstans försöka föreläsa eller upplysa folk om att de kan lika gärna äta upp sina egna naglar, för det är samma
material,
samma ämnen i. Men de får ju för sig att det ska bota cancer och det ska vara som Viagra och det ska vara ena eller tredje. Vilket är helt absurt. Så att, ja, nej, det är verkligen krig där nere. Alltså på alla sätt. Jag, det är så sorgset, för att det här är också så här typisk grej med människan, att ingen gör någonting ordentligt först det verkligen är, du vet. Och så ska man, ja, så ska man i efterhand säga, åh herregud, och vi skulle ha gjort så här. Och det är så här, gör någonting nu. Istället för att sitta sen och oja sig om 10 år när det är bara, det finns inte en enda elefant kvar till exempel. Och då ska presidenter och politiker helt plötsligt förstå hur viktigt det var och sådär. Agera nu liksom.
Hur kan man göra för att hjälpa till här? Kan man ge pengar till organisationen?
Ja, absolut. Man kan ju gå med då i The Perfect World till exempel då. Och vara med eller donera pengar om man kan det. Eller man kanske också kan hjälpa till att vara ambassadör. Kanske sprida kunskap, för det är det som är viktigt också. Att jag är noga med att sprida mycket på Facebook till exempel. För att många vet inte vad det är som händer. Eller många vet inte kanske vad den här hönan får genomgå för att du ska ha den här omeletten. Och när man ser saker, för jag har ju fått mycket mail om det, att du öppnar mina ögon, kan du hjälpa mig med vegetariska eller veganska alternativ eller idéer och sådär. För att de inte har insett hur vidrigt det är. Så att det finns mycket man kan göra. Bara det här att dela vidare och sådana saker också. För det handlar ju om att upplysa folk som inte vet.
Vad tror du om det här? Jag hörde någonstans att om 100 år kommer alla vara veganer.
Ja, man kan ju hoppas det.
Ja, för att folk börjar inse mer och mer.
Mm. Nej, men alltså, äta ett lik. Jag kan känna så här, eftersom jag inte ser någon skillnad på liv och liv. Jag ser ingen skillnad på en myra ens och en vuxen människa. Jag gillar inte att döma folk efter storlek eller efter att du är viktigare än vad jag är. Eller jag är viktigare än dig för att du är fattig eller för att du är en liten skalbagge eller whatever. Alla liv för mig är lika värda. Och jag hoppas och tror att vi, just det här med att bli mer upplysta. Och det, sen internet kom, så kan man få följa och se såna vidriga filmer om hur djur blir slagna. Eller så, här. Så att man får en helt annan kunskap om saker som har varit gömda i det dolda. Sen tror jag också på, alltså av hälsoskäl, att många märker att det liksom, många mår ju mycket bättre av att börja ta bort det här med djur och äta liksom mer liksom gräs, det här grönsaker och ja, ekologiskt eller raw food eller whatever. Men
viktigt. Viktigt ämne att prata om. Åh gud, vad intressant det var. Jag blev helt så här inne i det och vill typ fråga mer, men då får vi nästan ha en podd om bara det.
Ja, en veganpodd. Ska vi starta det nu?
Ja, vi gör det. Då kanske det
en djurpodd.
Ja. Nu är i alla fall Simba lite lugn där.
Mm.
Är han bra på tricks?
Ja, så sitter, ligger, lite så små puss och du vet så här små grejer.
För pudlar ska väl vara optimala?
De är supersmarta. Jag hade ju en kungspudel innan, Picasso. Och de är ju extremt smarta, men också väldigt känsliga och närvarande. Och känner av hur man själv... De är inga buffliga hundar, om du förstår. Utan de är väldigt så här, känna av och lite försiktiga. Och liksom, så att,
och hårar inte, ska vi säga, till någon som funderar på att skaffa hund.
Ja, de hårar inte. De luktar ingenting. Jag har ju allergi, pälsallergi, ironiskt nog. Och funkar hur bra som helst. Och jag är så lycklig över det. Att jag kan ha hund. För det är det bästa jag vet.
Då kan man övertala sina föräldrar nu om de säger att det är för allergi.
Ja, absolut.
Men vi har försökt få till den här podden. Eller vi hade kontakt sedan november. Och då fick vi dra tillbaka att vi inte skulle göra podden. För du var med i Malå efter 10. Och det var ju väldigt känslosamt för dig att prata om det som hade hänt. Var det första gången du riktigt öppnade upp och pratade om det som hade hänt?
Ja, i alla fall i lite längre utsträckning. Jag har gjort någon radiointervju kanske sådär. Men Man fick lite mer tid där och kanske lite mer djupare. Sen går det ju aldrig, jag menar jag behöver en vecka på mig att försöka sitta och förklara allting. Men det tog så mycket på krafterna kände jag. Och jag kunde knappt sjunga efter jag hade gjort den här intervjun. Hela min kropp, jag var liksom alltså jag var så stressad inombords så att det var dumt egentligen att göra det på det sättet. Att jag liksom pratade först och sen skulle jag ut iväg och sjunga för att det blev... Jag kan inte riktigt styra hur jag reagerar på när jag börjar prata om det. Du vet, det är så här starkt så det går inte riktigt att så här, ta det lugnt nu. Utan det är bara som att hela kroppen och bara, du vet, reagerar.
Är det olika från dag till dag?
Du menar hur jag mår?
Ja,
eller
alltså
hur...
om man känner sig lite, man kan känna sig lite starkare någon dag eller lite.
Absolut, så är det ju. Jag har precis haft en jättedipp här i några veckor då jag liksom knappt orkar lyfta armarna. Och känner mig helt urlakad på alla sätt, men det går verkligen upp och ner. Jag kan också känna ibland att nu jävlar är jag på gång liksom. Nu tar vi långvändan och bara så här lever, jag känner glädje, jag känner hopp, men sen kan jag helt plötsligt vakna en morgon och känner hur hela kroppen, att jag svettas och det, jag är yr och jag mår illa, och då är det som att kroppen bara nej, nu vill jag ta det lugnt. Så man får verkligen följa kroppen. Vilket är svårt för att jag är en sån som gärna vill
köra.
Och när jag inte kan det så blir jag frustrerad. Och man lär sig att liksom jobba med de känslorna. Över att bli frustrerad och ledsen. För att man inte kan bara så här, köra på liksom varje dag. Och så, utan man hela tiden måste så här backa tillbaka.
Men är du bra på att då, till exempel när du vaknar och känner så här, men jag orkar inte idag, att typ boka av allting och bara vara...
Ja, så i den mån, jag har fått kämpa många år med att lära mig det. För att man har ju något inbyggt sådär att man bokar inte av, man gör det man ska och så vidare. Men jag har också förstått att om jag någonsin ska komma tillbaka 100 och verkligen må bra, då måste jag lyssna på vad kroppen säger. För varje gång jag går emot... Så blir jag ännu sämre. Och så får liksom... Det vinner ingen på sådär. Så att jag måste... Ja, jag måste lyssna verkligen. Det är skittråkigt, men jag måste göra det.
Ja, det måste du.
Ja.
Men du var med i Värvet för bara typ 2 veckor sedan.
Mm. Ja, om ens det.
En vecka sedan. En halv. Hur var det att återigen ta upp allt? För ni pratade väldigt mycket om då din cancer. Hur var det att... För jag tänker just med hur det var hos Malou och så nu hos Värvet. Att du...
Ja, som du märker så var jag hos Malou och sen tog det mig 4-5 månader innan jag orkade liksom ta upp det igen. Jag kände väl att jag ville göra ett avstamp helt. Och jag bestämde mig för att Värvet kommer vara det sista jag gör. Med, för då visste jag att nu får jag chansen att verkligen så här lasta av och terapia mig själv lite grann. Och våga släppa ut alla... känslor man haft. Och sen gå vidare. Och det sa jag till dig också. För att komma hit. Jag vill inte sitta och mala om det här. Jag kan, alltså, absolut att vi kan prata om det så. Men jag vill inte att det ska bli ytterligare en sjukdomsintervju. För att jag känner att jag har sagt det. Och nu måste jag se framåt och gå vidare.
Precis.
Sådär.
Vad har du fått för respons nu efter?
Nej men alltså helt fantastiskt. Och det är det här som är så, man är så tacksam för. Att man... Det är mejl och det är meddelanden och det är andra människor som har varit sjuka. Det är folk som säger, jag kunde aldrig tro att du var i den här situationen. Eller vad stark du är, du är en inspiration och så vidare. Så jag har fått fantastisk respons. Och det är såklart jätteskönt att känna stöd framförallt. Sen, det är inte så viktigt för mig att folk ska liksom, åh stackars dig och vad du har gått igenom. Men att känna ändå att folk backar upp en. Och att det är skönt att få vara ärlig och säga så här har det varit. För jag vet också att det är många som har frågat så här, vad tog hon vägen, vart är du? Jaha. Och sen har man inte riktigt kunnat orkat eller varit redo att förklara varför man försvann. Så att många frågetecken tror jag kommer upp i ljuset nu. När jag får förklara att det är det här jag har gjort. Och det är skönt för mig. Sådär.
Men vi kommer ju
beröra ämnet lite.
Ja, ja, absolut. Ja. Och det är helt okej.
Okay. Men vi ska inte gå igenom hela föddrutan, för det behöver man inte. Jag tänkte börja med då, alltså ditt namn, det är många frågor om.
Mm.
Innan hette du Marie Pettersson.
Ja, Picasso.
Ja, eller Picasso. Mm. Ja. Du har ett annat namn, men är du en annan person också?
Jag tror alla som går igenom en stor kris i livet kommer ut lite annorlunda än vad man var innan. Mitt största problem har ju varit att jag hela tiden har varit i krig med min kropp. Så jag har aldrig riktigt kunnat utvecklats eller orkat lägga ner tid och energi på annat än att försöka överleva dagen. Nu kämpar jag också såklart. Men jag kan lägga min själ och min personlighet kommer fram mera. För det finns plats för det. För förut så försökte man bara så här simma och försöka ta sig ovanför ytan hela tiden. Så jag tror att det är det. Att jag skulle inte säga att jag är annorlunda. Jag skulle nog säga mer att jag hittar mig själv. Eller jag har blivit det jag var för 15 år sedan i mitt sinne. Då jag liksom var glad och alltså att man... Ja, hitta mig själv skulle jag säga. Hitta sitt eget sound. Skriva som man vill. Att liksom låta själen ta plats.
Skönt.
Mm.
Men om du ser tillbaka till då typ din ungdomstid och Marie-tiden.
Mm.
Är du bekväm att prata om den? Eller hur ser du tillbaka på den tiden?
Alltså, menar du sjukdomstiden nu?
Nej,
eller menar
innan, innan det. Alltså, om du bortser sjukdomstiden, utan det som hände där innan. Hur ser du på den tiden när du var Marie då, inte Chanta?
Jaha, Nej, men det var ju, alltså, jag har inga problem att prata om mitt liv. Absolut inte.
För då, du böt namn för dig själv, att du själv skulle få ro. Och utvecklas och få vara...
Få ro. Jag satt hemma en kväll och jag menar, jag har ju skrivit enormt mycket låtar och hittat min grej liksom. Och så kände jag bara så här, det kändes så dassigt och bara så här, för jag har så mycket skit med mig i bagaget. Och många associerar mig liksom med idol och stort hår och glittriga klänningar. Allt som jag inte kan relatera till idag överhuvudtaget. Och det blev så här, gud vad konstigt att få vara den jag... verkligen är i musikvärlden. För första gången i mitt liv blir det ju. Och sen ska jag heta någonting som inte känns liksom, som känns så här sorg liksom.
Men får du, för i musikbranschen, nu bara typ antar jag lite. Är det inte så att ibland får man ju inte göra sitt egna 100%, för då kanske man säger till, gör så här, eller si och så, eller sjung så här istället. Får du till 100% bara göra som du känner?
Jag skulle aldrig tolerera något annat. It's my way or the highway.
Mm.
Punkt. Ingen går in och bestämmer vad jag ska sjunga, hur jag ska skriva, vem jag vill vara som artist. Jag kommer inte tillåta någon styra mig. För att det är så viktigt för mig att få ha mitt rätta... och ärliga artistiska liksom sätt, uttryck. Det finns folk som har Simba.
Ja, du hade också är på dem.
Ja, det finns folk som är så här, vi vill att du går tillbaka till Marie Picasso-tiden och släpper jag sån musik. Och jag är så här, men vi hörs, ha det bra. Jag tror innerligt att om jag får göra min egen grej så kommer det bli bättre än någonsin. För att det blir så ärligt liksom.
Men så måste det ju vara, alltså för alla, för man måste ju alltid lyssna på sig själv. Alltså man kan ju aldrig, man ska ju aldrig göra något som någon annan säger åt en eller tycker.
Nej, alltså det finns ingen lycka i det. Du kommer ju aldrig bli lycklig då. Det finns inte på kartan. Och jag som har kämpat så många år för att få känna lycka, skulle ju aldrig låta någon säga, nu ska du göra så här. Nej, jag vet bäst själv vad jag ska göra och inte. Vad som passar mig, vad som är rätt för mig. Det kan bara jag veta. Så att, nej, jag gör min egen grej. Det får bära eller brista.
Men det kommer ju bära.
Jag hoppas det.
Jag tycker det är jättebra. Melioara betyder ju mitt ljus på hebreiska.
Mm.
Och Chanta, är det indiskt? Om jag har googlat rätt.
Ja, alltså det är väl, jag är inte så jätte, helt ärligt så inte jag har inte jag Leora har jag bestämt mig för att just stå för det ljus. För att jag har förblivit letat efter det och jag vill ge det till andra. Av hela mitt hjärta vill jag verkligen ge ljus till andra. Shanta kom till mig på ett lite annorlunda sätt. Jag kan inte riktigt berätta det.
Okej.
Men... Och därför har jag inte heller sagt upp så mycket vad det betyder.
Nej.
Just för att det var så stort bara av att, att jag fick det namnet. Och sen så har jag bara låtit det vara så. Det är låter jättekonstigt där nu. Men jag,
nej,
jag,
men ibland
jag,
kommer ju bara...
Det är bara... Jag ska... Chanta Leora, det är så det ska
det
vara.
Det är så det klart. Men att byta namn är ju bara ett led i att lägga liksom det svåra bakom sig. Vad mer gör du för att vara det rätta dig själv och i nuet och så?
Hur menar du?
Gör du andra saker för att... alltså har du fått ge upp andra saker för att... få vara det du känner just idag, vem du är. För det handlar inte bara om att byta ett namn, det är mycket annat där som också måste...
Så ge upp vet jag inte vad det skulle
ändra
vara.
Ändra eller...
Nej, alltså jag gör bara det jag känner att jag behöver. Jag är mycket själv, jag går mycket promenader, jag är i skogen, jag sitter vid vattnet. Jag gör det jag behöver, jag försöker... göda min själ mycket. För där känner jag att den har tagit stryk. Något så in i helvete. Så jag försöker göra... Och just att jag har en tendens till att bli lätt uppstressad efter det här. Det är som att det bara... Hjärtat och hjärnan bara... Så försöker jag göra saker som håller mig lugn. Liksom, och försöker förbereda mig lite mer. Eller gå lite tidigare för att inte behöva stressa om jag ska någonstans. Och sådana saker som jag inte tänkte på förut. Så har det blivit ganska så här... Men att ge upp saker tycker jag inte... Jag har inte känt att jag har haft någon liv på väldigt länge. Så jag känner väl mer att jag tar in saker.
Att du får.
Att jag får saker nu. Just att orka gå en 2 timmars promenad. Liksom. Det var många år sedan jag orkade det. Så att, bara sådana grejer. Så.
Som ger energi.
Som ger energi, ja.
Men du känns ju... Hela din så här, aura känns väldigt lugn och harmonisk. Din röst också när du pratar. Jag älskar att höra att typ, när jag gjort research så bara, jag tycker det är så ett sånt lugn men som kraft i din röst. Känner du dig lite harmonisk?
Jag tror att jag är lite dubbel där för att jag har en väldigt stark tro och ett lugn över vart jag ska och vad jag är menad för. Och det ger mig ett lugn. Jag är inte rädd. Jag är inte orolig över hur min framtid. Jag vet att det kommer lösa sig. Där känner jag mig supertrygg. Men jag kan också ha dagar då jag är superstressad och helt i obalans. Och liksom... Men det tror jag mer handlar om att jag är verkligen på väg tillbaka. Och då är det så mycket som händer med kroppen. Och det är upp och ner och upp och ner. Att det är mer sådana grejer. Men jag har nog en grund... trygghet. Liksom. I livet. Och jag har tillit. Det är väl det.
Fint. I din musik och typ dina musikvideos och så har du ju... Det känns som att det är lite inspirerat av Orienten. Och speciellt din senaste.
I love it.
Ja. Vad fascineras du av det? Eller hur har du fått in det här? Hur har det kommit till dig?
Ja, exakt. Alltså, jag dras något så in i bomben till det orientaliska och går igång på det liksom, hela det här med kläder och jag bara älskar de här kaftanerna och ljuden och så. Det kommer sig naturligt. Jag kan liksom inte säga så här då utan jag har alltid gillat arabisk musik och sånt redan sedan lång tid tillbaka, det vet jag. Och hon Ofra Hasa. Hon är död, hon dog AIDS på typ 80-talet eller någonting. Men hon gjorde en låt som jag var helt kär i sedan jag var barn. Liksom. Som knappt någon tror jag vet eller har hört. Jag har fastnat vid så här. Så att jag har alltid haft det. Och sen nu när jag har fått möjlighet och ork och så att börja skriva eget. Och sitta och pilla med ljud och allt där. Då kommer såna här toner fram. Så att, jag vet inte.
Har du besökt något land där i arabländerna?
Nej, det närmaste är väl typ så här Marocko åt det hållet. Så här, men jag har inte varit i Dubai eller i liksom såna där Qatar eller något sånt där. Men jag kanske ska åka till Dubai så småningom, här vi får se.
Mm. Det här andligheten, har det varit ända sedan du var ung då?
Mm.
Hur, alltså, för då, jag tänkte då när du var i värvet, då pratade ni om det här andliga och att det finns någonting större.
Mm.
Och jag tycker det är så himla fascinerande och jag vill så höra mer om sånt. Men hur ser du på folk som, det finns ju de som inte tror alls.
Mm.
Men jag, om jag skulle säga att jag är sån som tror, men jag har aldrig upplevt.
Nej.
För då finns ju också de som säger att, men du kan bara uppleva om du tror.
Ja, okej.
Okay. Alltså, eller att man är mottaglig.
Ja, jo, men det förstår jag. Det hjälper ju.
Ja. Hur ser du på det? Alltså att man tror, men man har aldrig sett någonting.
Jag tror absolut att det är så lite grann att om man är mer mottaglig så, för då är man ju, har man ju öppnat upp för det. Och det är ju mycket så här tecken eller grejer som kan hända som man inte märker av om man är helt stängd kanske. Men jag tror också att man kan vara helt stängd och ändå se och uppleva saker.
Hur har du upplevt saker?
Hur har jag? Det började jag väl liten. I huset vi bodde i då. Och då såg jag en man som stod i trappen. Som inte var som oss. Men heller ingen skugga. Utan ungefär en genomskinlig person. Men jag såg ansiktsdrag. Jag såg att han hade som något gevär. Eller någonting på ryggen hade han som hängde liksom. Och jag såg lite så. Det var min första upplevelse. Sen hade jag en ganska otäck upplevelse också i huset. Det hände väldigt mycket i vårt hus nämligen. Och det var att det var en man som stod vid mitt huvud när jag hade lagt mig. Och den gestalten var väldigt obehaglig. Det var ingen... Den i trappen kände jag... Jag blev ju rädd såklart, men jag kände inte någon ondska eller någon så svart. Utan det var mer att man blev rädd för att man helt plötsligt ser en man i trappen som inte liksom bor där. Men den här... Jag vet inte om man ska kalla det skepnad eller... Jag kan inte riktigt, men han var väldigt svart. Han kändes inte bra. Jag fick en känsla av att han stod och ägde mig lite grann. Och då var jag väldigt rädd, kom jag ihåg. Och då höll jag andan och bara kände svetten rann. Och jag visste inte hur jag skulle liksom... Så det var lite obehagligt. Det har hänt några gånger. Men sen har jag ju... Jag har varit med om ganska mycket sånt. Och det är inte så att jag sitter och väntar på det, letar efter någonting, utan det bara kommer.
Det kommer bara. Ja.
Och framförallt så har jag ju en väldigt stark känsla över att läsa av folk och människor. Eller om jag kommer in i ett rum och så kan jag helt plötsligt känna av att han som sitter där i hörnet, oj.
Mm.
Han, eller du vet så här.
Ja.
Eller jag kan liksom läsa av och känna av folk helt enkelt.
Och det är väl också någon sån här gåva man har, vissa är mer...
Ja, att man alltså, jag får en känsla och säger så här, du litar, han ska du nog passa det för. Ja. Eller att man känner av så där. Sen, hur mer man är involverad själv, desto svårare är det, tycker jag.
Mm.
Än om man är liksom lik eller så blank inför en person.
Mm.
Men om jag själv skulle träffa någon så kan det ju vara att önskan och hjärnan och allt annat tar över, fast man egentligen känner något annat.
Mm.
Men om man ska liksom känna av någon som man inte har någon personlig relation till, så tycker jag nästan att det är lättare. Jag läser av folk, jag känner av människor helt enkelt.
Men säger man inte också att se de här, den här andra världen eller andra dimensioner eller vad man ska kalla, vad kallar du det?
Tänker du på andevärlden eller?
Ja,
jag brukar säga
andevärlden. Ja. Att när man är barn, typ alltså barn ettåringar, ser de här gestalterna för att de är typ mellan världen. Har jag hört. Men att det kan försvinna när man blir äldre. Och sen om man är mottaglig så får man upp det där igen.
Jag tror så här mer att... inte för att man är ett år och har precis att det ska vara någon sån grej. Utan mer kanske att när man är barn, kanske upp till sig 7. Så är man mer mottaglig på grund av att man har inte börjat analysera. Man har inte börjat ta in vad som är rätt och fel. Man har inte börjat, så här, man har inte börjat tänka logiskt, det där är omöjligt. Utan man är bara barn och oj, den gubbe som sitter. Åh, han kommer hälsa på nu. Vad är det för gubbe som kom in? Mm. Alltså att man är mer öppen så. Sen när man blir äldre, då börjar man analysera och frågasätta. Och lära sig att det där finns inte. Det här är rätt, det där är fel. Så jag tror mer att det är den grejen. Det är därför barn är så öppna. Samma sak med djur. Också väldigt mottagliga för.
Och det kanske då när antingen säger föräldrar så här, nej men det är inte det. Eller så kanske det är så här, aha, vad säger gubben? Eller att man, för då på något sätt säger man till barnet, alltså att det är okej. Ja.
Precis, så, det skulle jag rekommendera. Gubben, ja.
Vad, är den snäll, är den arg, glad, ledsen?
Mycket bättre.
Än att liksom, nej men det är ingen där. Mm. Och så.
Sen är det ju svårt tror jag också, för så gjorde ju mamma till exempel, mina föräldrar, när jag sa massa saker. De bara, nej gumman, du, det är ingen fara så. Sen har man ju kommit och fått höra i efterhand att, åh, jag såg också, jag hörde också. Men att de inte vill skrämma, föräldrar vill inte skrämma upp barn. Så det kan ju vara så, jag förstår ju att föräldrar är så här, nej men det här ska vi nog liksom, döva ner lite grann. Men jag tror mer på att ha en så här öppenhet inför det för att, ja.
Men du har syskon. Är de också lika berörda av det här?
Jag vet, min äldsta Martina, hon tror jag är helt ganska stängd inför sånt. Veronica emellan, hon är ju bara så här, Marie, om du dör, kom fan inte hälsa på mig. Hon är så här livrädd. Lova det, du får inte. Jag bara, jag ska komma och sitta på radio. Och bara, oh. Så hon tycker sånt är jätteläbbigt. Sådär. Men det var så kul för att en gång så, då var syrran och hälsade på mig och vad var det vi gjorde då? Hon sa, nej jag vill inte. Jag var, men snälla, jag kan jag inte bara få göra lite grann sådär. Och då fick jag ju, då fick jag kontakt med farfar, alltså det är hennes
du
farfar.
Du fick det?
Ja, och då sa jag så, och hon var ju så här, nej Marie jag vill inte. Och så, men så övertalade jag henne lite. Och då frågade jag syrran så här, fråga en fråga. Så får vi se om jag liksom, om du tror mig eller inte. Liksom. Och då frågade hon, hur många gånger vann jag över farfar i schack? Jag har ju ingen susning. Liksom. Ingen jävla aning. Och då fick jag till och med två. Så tittade jag på sig och sa två. Och hon bara, nej. Nej, det här finns inte. Hon var så jävla creepy. Ja. Så det var lite kul. Då fick jag så här, toucha henne lite på näsan och säga, du ser.
Men har du den förmågan att ta in då och förmedla till andra?
Ja, alltså jag har den förmågan. Jag har stängt ner den ganska mycket på grund av att jag har varit sjuk. Jag har inte orkat och varit väldigt stängd. Men jag vet att jag har den och jag känner att jag har den. Och jag kan se ibland saker som sen blir sanning. Liksom, att jag kan på något vis känna av. Ja, det är svårt att förklara.
Ja, jag förstår det.
Det är den där känslan. Liksom, man känner av. Saker helt enkelt.
Eller får man säga coolt åt det? Jag tycker det är fascinerande.
Jag kan ta ett exempel. Jag var faktiskt på en så här två dagars kurs. Så här spontant. Det här är många år så kände jag bara så här. Nej, jag vill göra någonting. Och då hamnade jag i Linköping eller något sånt där. Någon köping var det.
Någon pingstad.
Ja, precis. Och då så kom jag dit. Och det här var alltså efter Idol, tror jag. Jag tror att jag var väldigt sökande där. Jag mådde dåligt också. Så kände jag, men jag ska gå dit kanske. Så, här. Så hamnade jag där och kommer in i ett rum. Det sitter några stycken och säger hej. Och då hade alla med sig ett kuvert med ett foto i. Som man sen skulle lära sig att känna av vad det var i. Så jag, det var någon kvinna där som jag hade träffat henne. Och jag fick ett kuvert. Och så, någonstans kände man sig lite larvig. För man tänker, men gud det här går ju inte. Man frågasätter ju sig själv hela tiden, självklart. Men så blundade jag, så började jag känna av. Och det första som kommer till en, det är liksom oftast det som stämmer. Sen börjar man tänka och fladdra iväg. Och då sa jag det, jag förklarade en man och vad han hade på sig. Jag såg skog och det var en stuga. Jag såg en grill. Jag kände en enorm lycka. Och jag förklarade det i detaljer sådär. Och tänkte, vi får se vad det här blir då. Och då började hon gråta, den här kvinnan. För då sa hon, exakt det du beskriver är min man, när samma dag han fick reda på att han var cancerfri. Och då åkte vi till det här stället och grillade och vi skålade för livet. Och det var sån känsla att igen få sitta där i solen. Så att det blev så här jättestark grej. Och då började jag förstå att okej, jag kanske kan det här mer än många. Eller liksom att det finns det där.
Ja, fascinerande som sagt. Kan du se någonting på mig om du kollar på mig?
Inte så här när vi sitter uppe. Jag måste nog liksom känna av och ha lite lugn och ro och sådär.
Ja.
Utöver att man känner att du är en väldigt fin människa och så. Men det behöver man ju inte vara psychic för att känna av det. Men du har ju väldigt fina energier och sådär. Ärliga.
Snällt.
Ärliga energi.
Men meditation och sånt. Mm. Är det någonting som ligger dig nära till hjärtat?
Ja, det är det. Jag tror att jag har velat gjort det mer än vad jag har gjort. Att jag tänker på det ofta. Men att under de här åren också så har jag inte orken. Jag har liksom inte orkat gjort det. Men jag har börjat göra det mer och mer. För jag märker hur pass... bara 10 minuter på morgonen eller kvällen. Eller att man sätter på någon sån här skön meditationsmusik. Eller någonting som bara får ner det i varv. Att det faktiskt ger väldigt mycket. Jag gör det inte varje dag. Jag tror att jag vill öka på det. För att jag vet att det gör en gott. Och jag tycker att det är en väldigt bra grej för människor som mår dåligt. Eller stressade. Eller allt sånt där.
Mm. Det där är lite så här farligt. Man tänker så här. Jag borde också 5 minuter bara värva ner lite. Och så är man så här. Men jag hinner inte.
Nej, men
Nej. Det är så knäppt. Mm. Jag kommer ihåg. För att jag jobbade, då var vi alla så jättestressade och så hade de tagit dit en så stresscoach typ, och så pratade om vad man skulle göra och så. Bjudit in till ett möte över lunchen till och med.
Mm.
Och då var det så här, nej folk bara, nej men jag hinner inte gå dit för jag är så stressad. Jag bara, men
det är därför du ska dit. Lunch.
Ja, det är lunchen. Och du ska dit för att liksom lära dig. Men så går inte folk dit ändå för att de är så stressade. Och det är så dumt.
Ja, och sen tror jag också så här. Det är ganska jobbigt att meditera. För att idag så är det liksom. Har man inte mobilen i handen och kollar internet eller gör det. Så jobbar man med datorn, tv. Alltså det finns aldrig plats för det här bara vara. Och att meditera är ganska stressande i början. För att du ska bara, du vet, sitta. Och då börjar tankarna flyga. Fan, hade jag tvätten imorgon? Och så kommer 1000 saker. Och så blir det en stress att jag bara sitter här när jag borde svara på mejl och så här. Och det är ju det här typiska samhället vi lever i idag som jag tror förgör oss i längden. Som om alla skulle ta en kvart om dagen och meditera så tror jag att många skulle må väldigt mycket bättre. Och kunna jobba bättre och kunna liksom hantera vardagen bättre. Men det är tufft i början tycker jag speciellt då. Man ska tvinga ner sig när man bara känner att man är stressad.
Mm. Men det ger ju så mycket ro.
Ja, men det gör ju det. Så det är så värt det. Liksom.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men något annat som ger dig ro är ju musiken.
Ja.
Och du beskriver att hela din kropp skriker efter musik och får göra det. Har ni varit en musikalisk familj?
Oh nej.
Så du är hemma?
Ja. Nej, det har vi verkligen inte. Alltså, vi brukar skämta om det. Och bara,
vad hände
liksom? Det finns inte en enda annan... Alltså, alla i min familj sjunger typ falskt. Och
inte ens såhär, mormor och morfar, ingen bak i ledet.
Jo, morfar. Ja. Alltså, det är det som jag kommer fram till. Morfar var tydligen väldigt musikalisk och spelade massa instrument och sjung jämt och hela den här grejen. Och det måste ju komma därifrån, för annars så, it beats me. Samtidigt så tror jag på det här att man är född till saker. Att det var menat redan när jag föddes att vad jag ska göra. Så att kanske skita i morfar och bara tro på att universum har så här, gör det här.
Lever din morfar?
Nej.
Har han kommit tillbaka och på något sätt stöttat dig i musiken?
Jag vet inte just i musiken, men alltså i hela den här sjukdomsgrejen så har både mormor och morfar och... Alltså, alla de som har gått över på andra sidan, mormor, morfar, farmor, har hjälpt mig väldigt mycket.
Kändes de närvarande hela tiden?
Ja, absolut. Jag pratar ju mest med farmor då, om jag ska säga så. Eller liksom att vi har någon form av daglig relation fast hon har gått över. Och henne känner jag enormt starkt. Mormor och morfar hade jag inte lika stark relation till eller kontakt med heller. Men jag vet att de också har varit med och verkligen försökt att hjälpa mig.
Om man har... Alltså för jag förlorade också min mormor och morfar och så här, i tidig ålder. För jag tänker, det finns säkert många där ute som lyssnar som har gått igenom samma sak. Om man vill på något sätt prata med dem, ska man bara våga så här, börja att säga så här, hej... Alltså, eller till vem ska, alltså hur ska man göra för att våga ta det steget och kanske inte känna att det är konstigt? Förstår du?
Alltså jag tycker bara så här, bara prata rakt ut. Egentligen, du kan tänka också. Men bara prata.
Gud, jag blir så bra. Typ gråta.
Nej, men bara prata rakt ut och säga jag saknar dig, för jag lovar att de hör dig.
Gud.
Ja, men det är så verkligen. Och det är det som är så fantastiskt. Att visst... De finns inte just här i den här världen, men de finns. Jag kan lova dig det. De finns och de hör dig och de är med dig och de försöker guida dig rätt. Och när du är ledsen så försöker de torka dina tårar.
Åh gud, det här såg jag inte coming.
Nej, men alltså jag är liksom gråtlisa nummer ett. Så att jag förstår att det är mycket känslor liksom.
Ja, då ska jag börja göra det faktiskt.
Det tycker jag verkligen att du ska göra.
Ja. Ja, men
absolut.
Nu går vi vidare.
Ja.
Din nya singel, Unintelligent Man. Vad handlar den om?
Ja, alltså no... vad handlar det någonting
om? Det kanske kom, min mormor kanske kom.
Det får jag säga, hallå.
Simba, ja.
Unintelligent Man, men... Det är ju lite det här att jag vill ge en puff till kvinnor. Det är ju så många kvinnor. Det finns fantastiska män och det finns även elaka kvinnor. Jag säger ingenting om det. Men det finns ju väldigt många män som behandlar kvinnor illa. Det kan ju inte komma undan. I många länder hur de är förtryckta. Man tar bort deras klitoris. De får inte njuta av sex. Och det är det och det och det. Och även, det finns ju liksom en liten mentalitet som förhoppningsvis håller på att suddas ut. Men som fortfarande finns kvar hos vissa män. Det här med liksom att kärringen, hon ska laga mat och helt. Men det är ju så. Det måste vi någonstans här. Det kan vi inte hålla på och lulla runt och låtsas om. Och den är ganska simpel, texten är enkel. Och jag ville ha den så. Men att den handlar ändå om så här. Alltså... Klipp dig fri. Inte klipp dig, men förstår du?
Dance out of your life.
Ja.
Ska man bara, hej då, med lycka.
Verkligen, verkligen. Alltså så här, att också se sig själv värdefull. Att man är inte värd att fastna i dåliga relationer, någon som gör en olycklig eller någon som gör en illa. Dansa därifrån, för att det är så himla mycket, det är så värd det, och bara kapa alla jävla band till idioter. För att man är värd att få känna sig uppskattad, älskad och respekterad. Och det är väl lite det som den handlar om. Och jag menar inte att alla män, det finns fantastiska människor runt om i hela världen. Men det är ju väldigt mycket kvinnor som får ta mycket skit, alltså, så är det ju.
Och då ska man bara dansa ur.
Ja.
Ur därifrån.
Ja.
Och dansa in i ditt egna.
Ja.
Ja. Men Black Hole Part 2. Mm. Varför heter den Part 2?
Ja.
Det kan man fråga.
Ja, precis. Men vi skiter i detta. Ja. Nej, men alltså det kommer finnas en Part 1 också. Men vi sa så här, vi kör 2:an först. Det finns inga regler i musik. Så vi sa det, vi kör 2:an. Ettan är tänkt att vara lite mer, alltså när jag var några år efter operationen, när jag satt hemma mycket ensam och sådär, och jag kände mycket sorg, så pratade jag hade en liten studie hemma, så pratade jag mig igenom en text som var av känslor, och det är väl kanske lite tanken att det ska bli Part 1, och att Part 2 är själva låten, att ettan är mer en text, en ja.
För du, i låten så sjunger du ju trying to take control of a black hole.
Mm.
Är det här svarta hålet din sjukdomsperiod? Mm. Känner du att du har kontroll nu, eller att du har kommit?
Jag har ju kommit ur det värsta hålet. Sen är det ju, alltså det går inte att förklara, men det är ju väldigt, jag menar, jag avbokade den här podden här för bara några veckor. Det gjorde jag för att jag inte kände att jag klarade avkomma den dagen. Så att jag är fortfarande så här, det handlar om, jag kommer ur det värsta, men det finns alltid en sträcka att när man verkligen ska gå till att bli helt liksom stark. Och det är mycket tårar fortfarande, och man känner sig pigg en dag, helt slut nästa. Och man har ingen lust med någonting ena dagen, och sen andra dagen känner man, jo fan, kämpa nu Marie. För att man är trött på att kämpa, är trött på att kämpa. Men jag håller på att ta mig ur det här svarta hålet, jag kommer långt. Jag kollade precis igenom en filmkamera med bilder och sånt från sjukdomstiden. Och det är liksom så här, oj, shit, vad så där det var. Jag såg ut så där. Alltså det är liksom helt galet. Så att jag känner att jag kommer jättelångt ändå.
Känner du dig stolt över dig själv?
Nej, eller stolt hur? Vet jag inte. Men jag kanske borde vara det. Men,
ja, men det tycker jag.
Men det är väl mer en tacksamhet, tror jag. Mer än stolthet. Alltså en tacksamhet att jag får en andra chans. Och så att jag kanske faktiskt nu får möjligheten att sjunga det jag vill, göra det jag vill. Och få, och det är det här som jag har längtat efter så länge. Att få ta den här micken. Att få sjunga och få känna mig glad samtidigt. Inte hålla micken och samtidigt fightas med en massa saker som man ska försöka dölja. Och det är det jag längtar efter, att få komma tillbaka och faktiskt tycka att det är kul.
Det gör du nu?
Ja, jag hoppas det. Jag har ju inte börjat uppträtta än så mycket så, men ja, jo.
Men sakta, men säkert, man får ta liksom små steg.
Mm.
I musikvideon till Black Hole Part 2 så avslutas den ju med en otroligt stark scen.
Mm.
Kan du inte berätta om den scenen?
När jag satt och funderade lite vad jag ville göra med den här videon, så kände jag att hur ska jag kunna visuellt förklara lite hur jag har känt. Och det är ju väldigt svårt att förklara det för någon annan. Jag kan säga att tänk att du har en kniv i huvudet. Folk bara, ah, okej. Okay. Men de kan inte relatera till det, för de vet knappt hur det är ont i huvudet. Liksom. Och hur ska jag kunna, jo, jag gör så här att jag har tänkt några gånger på att ta mitt liv på riktigt verkligen. Och varit där och nosat verkligen. För att jag inte orkat den här smärtan och mera. Och jag var i perioder mycket på en kyrkogård. Och så här, och efter jag hade vunnit Idol, jag satt med huva och solglasögon och tårna bara rann. Jag hoppades att ingen skulle känna igen mig. Och samtidigt så här, bara för mitt liv. Samtidigt som jag önskar att jag kunde bara få ligga där själv. För att jag orkade inte kämpa. Och det är väl det att, hur ska jag kunna återberätta det i en video? Och jag hade I mitt huvud så tänkte jag aldrig att jag skulle skjuta mig själv, utan jag tänkte mer att jag skulle i så fall ta väldigt mycket piller. För det hade jag tillgång till. Det var min idé. Men jag ville göra det ändå, vara ärlig och visa den första låten. Efter många år. Hur ska jag förklara? Jo, jag gör det med en pistol.
För då håller du pistolen i munnen.
Mm.
Och alltså rädslan och
jag gråter.
Tårarna. Ja, jättestarkt.
Jag var jätteledsen där.
Ja. Alltså det förmedlar du verkligen. Mm. Och
jag kom tillbaka. För just också, vi var på en plats, det var så här vatten och det var så här natur. Och jag så här, bara att stå där och se ut över det här vattnet blev någon så här stark känsla i mig. Och sen också, så fort jag fick den här pistolen så flög jag tillbaka till alla de här självmordstankarna som jag haft. När jag har liksom verkligen velat leva men ändå inte velat leva. Så att det var verkligen tårar som kom bara så här. Jag kunde inte hejda dem. Det var helt
det är ju ärligt.
Ja, ja, gud ja. Alltså, det var en riktig så här, dödsångestkänsla.
Men du tackar ju också då läkaren som räddade ditt liv.
Mm.
Mariana Tocaro.
Mm.
Har ni kontakt idag?
Ja, gud ja. Henne släpper jag aldrig. Jag går hos henne fortfarande. Även fast hon är ganska långt bort där jag bor så vill jag inte... Jag vill inte byta ut henne mot någonting sådär. Så att hon känner mig utan innan när vi pratar om livet. Hon är så rolig. Marie, du måste skaffa en man. Jag bara, va? Vad skit i det? Nej Marie, du måste skaffa dig en man nu. Jag bara, ja, okej.
Okay. Så
hon har
koll på fler
bitar. Hon är som en mamma liksom. Ja, vi pratar om allt verkligen. Jag är superärlig med henne och sådär. Hon vet att jag kämpar och sådär jättemycket. Hon är helt underbar och har verkligen gått... långt över vad som anses nödvändigt eller okej för läkare och sådär.
Det vill man egentligen att fler läkare ska göra kanske.
Ja, men verkligen.
Inte bara ge en diagnos utan finnas, alltså lyssna på patienten.
Verkligen.
Det är ju en del av...
Och jag tror att det problemet också nu har blivit just i det här samhället vi lever i också med den här stressen som vi pratade om tidigare. Nu får man bara ha 15 minuter per patient och det är blittamlattamlä liksom. Alltså. Och det är så här, men om det tar mer än 15 då är det så här, men jag har inte... Så att jag tror att det sätter mycket press på läkare också. Och då kan inte de göra sitt jobb ordentligt. Så att allting blir bara skit. Vilket också tror jag gör i slutändan att det blir mer sjukskrivna, det blir mer utbrända. Så det blir bara en dålig cirkel i allting. För att allt ska gå fort och det ska vara liksom så jävla omänskligt som möjligt känns det som att det ska vara.
Men när du går på kontroller och så, går du till henne då?
Ja, mycket gör jag ju på Karolinska. Men jag går ju till henne och tar mycket prov, alltså just för det är blodprover och sånt där också.
Men har du svårt att lita på läkare?
Mm.
Så när du går och gör en sån här kontroll, hur mycket litar du?
Nej, men det litar jag på, för jag gör ju röntgen och sånt där. Och det funkar ju liksom, det gör jag på Karolinska. Ja, så det vet man ju. Och sen är jag hos Mariana. Så nu känns det som att nu har jag liksom hittat mina läkare och mina ställen att gå till. Så nu har jag nog inte så mycket. Men jag har ju en pappa som är sjuk och jag kämpar för honom och försöker hjälpa honom också. Och där litar jag inte på fem öre. Så där känner jag att jag är mer ansvarig än vad han är och läser på och kollar upp och frågar, sätter de mediciner och vad händer. Alltså det hela tiden, för att jag litar inte för fem jävla öre på att någon ska liksom...
ge allt.
Nej. Ja. Och han, ja, nej, det gör jag inte.
Ja, det är hemskt där. Fy fan. Men Simba var ju ett stöd för dig.
Mm.
När du var sjuk. Och man börjar ju mer och mer använda djur i rehabilitering. Och vad heter det, på sjukhus. Framförallt för barn, va?
Mm.
Vad ger djur till en sjuk, men om just om man kollar till en sjuk människa.
Mm. Alltså, vad ger de inte? Alltså, det är ju verkligen först och främst så här, unconditional love. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska.
Ovillkorlig kärlek.
Ja. och det är kärlek, det är trygghet, det är lojalitet, det är... det finns ingen som jag känner mig så älskad av som Simba. Och jag önskar att alla förstod det. Att alla kunde se in i ett en hunds öga eller en katt eller whatever och se deras så här oskyldighet, deras... De är så oförstörda tills människan förstör dem. Precis som barn. Och jag, de ger fantastiskt mycket och de är så... Ja, det är så mycket kärlek liksom.
Mm. Jag fick aldrig en hund.
Nej, du fick ingen. Du får köpa en nu. Ja. Bara att du kan att han slipper vara hemma själv.
Ja, precis. Men det är inte heller så himla trevligt de som tar med hunden överallt. Med...
Jo, det är perfekt.
Nej, men du vet, jag tänker i väska och så.
Jaha.
Du vet det.
Ja, hela den grejen.
Hela, när man inte vet om det är husdjur eller accessoar.
Ja, nej men det, nej, det, alltså, någon associerar är det ju verkligen
det så.
Det är ett liv.
Tänka. Så de som tänkte, ja, nu kan jag ta med mig hunden överallt. Till viss...
Alltså ta med dem överallt kan man göra. Men sen hur man, alltså, hur man ser dem, bara de är behandlade väl och har med kärlek och trygghet och allt det där, då kan de väl hänga på liksom. Man behöver inte sätta på dem diadem och ta hål i öronen. Liksom.
Nej, och nagellack och sånt.
Nej, men typ, det tycker inte jag.
Jag sa ju det här om hur, när jag lyssnar på dig i intervjuer. Och att den här typ ödmjukheten inför livet på något sätt som du har. Och just det här också som du sa, att du inte är orolig för liksom, din framtid. Du vet din väg. Och det tycker jag man hör så mycket. Alltså, jag gör verkligen det. Och den här kraften inom dig, alltså hur beskriver du den?
Många gånger så har jag känt att jag verkligen har en kraft inom mig. Och ibland vet jag inte om den ens kommer ifrån mig. Jag kan få en känsla av att det kommer så här, någon annanstans ifrån, uppifrån.
Från
eller
det andliga.
Ja, men verkligen. Mm. Och det är så här... Och den är starkare än någonting. Och jag tänker på någonting. Jag träffade Lena Ranehag. Hon är ett välkänt medium i Sverige. Superduktig. Och hon var också så här. Ja, men Marie, det känns verkligen som att du hämtar hem mer kraft ifrån andvärlden än den riktiga världen. Och det stämmer verkligen så väl. Den pushar mig. Den trycker mig framåt. När jag benar inte bär mig så känns det nästan som att någon så här lyfter upp mig. Jag känner mig så... omgärdad. Säger man omgärdad?
Omgiven, eller?
Omgiven. jag hittar på lite nya ord här. Så
det kanske betyder.
Omgärdad kanske. Tycker jag låter jättebra. Jag tycker vi kör på det. Jag känner mig så omgärdad.
Omhjärtad. Omgiven.
Ja, vi får kolla. Ja. Ja, men jag känner mig väldigt så här omhuldad. Av liksom
en annan kraft
som vill mig väldigt väl, och jag, eftersom jag känner så starkt vad mitt kall är och jag känner att de verkligen vill få mig dit, så är jag väldigt trygg i det liksom. Det är svårt att förklara. Jag har varit väldigt glad att jag har haft den här, jag har som sagt kollade, jag har ju filmat lite från sjuktiden, det är ju mest min exambo som filmade. Jag var inte så supersugen att vara med på film, så de värsta veckorna så var det ingenting. Men det var lite grann så där, just för att jag skulle kunna kolla efterhand och förstå och så där. Och då säger jag så här. Och det här tycker jag säger ganska mycket. Jag har precis opererats mer eller mindre. Några veckor efter jag fortfarande är på sjukhuset. Och jag säger så här. Jag kommer komma tillbaka. Och då jävlar. Och då kan jag knappt stå upp liksom. Och jag går i sån här gåstol för att försöka ta mig fram. Och det tycker jag säger ganska mycket. Och det handlar inte om att jag har hybris eller storhetsvansinne. Det handlar om att jag känner så tydligt inom mig att det är så det kommer bli. Och den kraften har fått mig att orka. Och att inte sluta hoppas liksom.
Vad fint. Men hur tror du att vi människor kan liksom få mer kraft av oss själva? Så att vi,
alltså hur?
För att ibland är det ju så att man inte tror på sig själv och man undrar lite, kommer jag klara av det här? Nej, du vet, man är lite dum mot sig själv och utnyttjar inte den kraften man faktiskt har inom sig själv. Hur kan man lyfta det, tror du?
Jag tror framförallt att det alltid är väldigt viktigt att lyssna till hjärtat. För att många gånger gör man saker för att andra gör det. Man gör saker för att det sägs att det är så här man ska vara eller så. Att hela tiden gå tillbaka till var är jag lyckligast? Om det är på en äng med en jävla ko liksom. Ja, men var med den där kon då och liksom och bli, alltså fattar du vad jag menar? Mm. Nu drar jag det i stora drag. Mm. Även om
inte för att gå efter att man ska gå
nej, men om, även om, nej, men alltså, även om 100 pers går till vänster så känner jag, det där känns inte rätt med, då går jag till höger, om jag så får gå själv. Och det är väl det att lyssna till ditt hjärta. Är inte det en låt förresten?
Lyssna till ditt hjärta.
Gud vad hemskt att jag vet att det är en låt, för är inte det typ dansband eller?
Jo, ja, men vadå, den har ju gått på så många gånger på typ tjejkväll. Alla sitter med vin och sådär.
Nej, men alltså lyssna till ditt hjärta. Följ vad det är som är viktigt för dig. Allt det här fladdret, ytliga trender och all sån här skit. Ta bort saker som stressar dig och foka på liksom vad du, vem är du? Alla är unika, ingen väg rätt eller fel. Och sen är det, och jag förstår att det är svårt för mig också, att, för det är så himla fokuserat på utseende, på, att, på saker som man ska ha och hela det där idag. Så har man den här lilla magen som knappt syns, så ska man fan slå ner på sig själv för att man inte har ute på magen eller liksom, och jag köper det för att det är så himla så. Men jag tror att det är väldigt viktigt att så här, försöka älska sig själv och klappa sig själv på axeln och säga fan, du har gjort bra. För man kan inte vara perfekt, man kommer aldrig vara det, och man kan släppa den idén, vilket är jättesvårt tycker jag själv. Så tror jag att livet, att man kan njuta mer av livet, för att livet tar slut och livet kan ta slut fort. Och då har man gått i 15 år och velat och banta bort dem. Eller förstår att aldrig riktigt varit nöjd. Att aldrig riktigt velat bada på sommaren för att man inte trivs. Eller aldrig riktigt levt. Vilket är ganska sorgligt.
Klappar du dig själv på axeln nu? Va?
Jag försöker det. Jag försöker påminna mig om vad jag var för 5 år sedan. Eller 7 år sedan. Eller 3 år sedan. Och hela tiden se framsteg. Men självklart så slår jag på mig själv också. För att jag känner mig stressad att kom igen nu för fan. Nu får du inte vara trött nu mer. Nu, alltså att man hela tiden, för att jag har höga krav på mig själv. Att jag är bra på att piska mig själv. Det är min personlighet. Att hitta en balans där. Att inte bara piska. Eller att liksom...
Och det är jättesvårt. Det handlar ju också om att jobba med alltså sin självkänsla, men också här uppe i hjärnan. Att så här, den här balansen, och just därför kanske meditation och så är bra för att förstå vad ens kropp har att ge och vad den gör.
Ja, vad den behöver. Jag tror att meditation också ger dig ett inre lugn. Och när man får ett inre lugn, då kan man tänka klart. Och då blir det liksom, är du jämt stressad så kan du ta ganska konstiga beslut och göra dumma saker. Eller om du är i obalans med dig själv så bara så här, vad fan sa jag nu? Vad gjorde jag det där för? Eller, men om man blir lugn i sig själv, då blir man mer klar på vad är bra och vad är dåligt. Så meditation kan jag verkligen rekommendera att alla kan göra. Och för många som kanske tycker att det är flummigt eller så, det behöver inte vara det. Utan det är bara så här, du behöver inte ens lyssna på någon musik egentligen. Du kan bara sitta ner och vara tyst och ha inga ljud i en kvart. Och bara andas. Mm. That's it. Gör det varje dag. Och se vad som händer med dig.
Mm. Liksom. Man behöver inte ens kalla det meditation.
Nej, liksom, kalla det vilostunder. Liksom.
Vilopaus. Ja, alltså, jag vet inte om man kan säga så här. Men jag måste ändå fråga. Kan du se något gott då cancern förde med sig?
Jag kan absolut se något gott med den här hjärntumören som jag burit på. För att jag har tänkt på det här. Jag tänker ganska mycket och försöker hela tiden se. För att jag tror verkligen att allt har en mening. Och jag köper det även med min sjukdom. Och det jag har förstått är att eftersom jag är en 200% person som slår huvud i väggen och bara kör tills blodet sprutar. Så oavsett tumör eller inte så hade jag gått in i väggen i alla fall. Just för att jag har inga gränser. När de flesta normala människor har 40 graders feber och kräks så stannar de hemma. Men det gör inte jag. Och jag har ingen spärr. Och så är jag i mycket till livet. Jag är svart eller vit. Och det här har jag lärt mig att jag måste lyssna på kroppen. Så fort jag försöker öka så bara hela kroppen bara så här, nej, varning, varning. Så det har blivit att jag har blivit så medveten om hur jag måste leva för att må bra. Och det gör också att jag tror att jag verkligen kommer vara mycket lyckligare och ha mycket roligare i framtiden. För att jag hela tiden lyssnar på min kropp. Så att det positiva det jag fört med sig är att... Ja, och en annan sak också. Ett är att jag har lärt mig lyssna mer på kroppen och att ibland så måste jag dra mig liksom dra tillbaka. Två... Fan, jag hade det på tungan. Nu har jag glömt bort det.
Tänk att du gör det du själv vill.
Alltså, jo, men vänta. Jo, men två. Att jag säger ifrån. Under den här tiden jag varit sjuk så har jag av någon anledning så här... Jajamän, absolut, da-da-da. Och du vet så här, och känt att jag har blivit kliven på. Både i relationer och i jobbliv, allting. Alltså så här, inte kliven, men så här... Jag ställer alltid upp, jag vill aldrig stöta mig med någon. Jag vill inte, framförallt inte göra någon besviken. Så det har gjort att jag liksom har jag sagt så här, är det okej om jag stannar hemma från den här middagen? Jag har så ont i huvudet. Men du sa att det skulle komma, ja, då har jag gått dit. Och så har jag mått skit.
Även fast du har haft en tumör.
Ja, och så har jag mått skit. Och sen har jag suttit och bara velat gå hem för att jag kan inte tänka. Och jag har sån huvudvärk och allt är bara i yrsel. Och sen har jag legat däckad i 2 veckor och knappt orkat gått upp. Men jag har gjort det för att någon annan har sagt att nu ska du komma. Sånt där finns inte på kartan idag. Jag vet inte hur många gånger jag bokar mina kompisar fortfarande. Vi bestämmer någonting att ja, men på fredag då lovar jag. Och så känner jag att det här går inte. Så bara, jag är ledsen. Jag måste bara vara helt själv nu. Och de vänner som är bra, de stannar ju kvar. Och de vännerna har gjort det. Jag har inte haft någon som har liksom... Som jag har kvar i livet idag som har sagt så, men för fan du avbok. Utan de fattar det.
Ja.
Och gör de inte det så fine.
Ja, men
hej då.
Det är
nej men alltså då får det bli din verkligen. Grej. Liksom. Jag kan inte ta ansvar för det. Jag måste ta ansvar för mitt liv. Att jag blir stark och lycklig. Jag har inte varit lycklig på så många år. Och jag vill få bli det och må bra. Och då kan inte jag hela tiden göra vad alla andra tycker att jag ska göra. Så att, det har lärt mig mycket ändå. Jag blev mer så här nej. Och bara våga säga nej. Eller våga har jag alltid gjort. Men jag har alltid varit... Förut har jag varit så noga med att alla andra ska vara så jävla lyckliga förutom jag själv. Nu vill jag göra mig själv lycklig. Det är väl där skillnaden är. Så visst har jag lärt mig saker.
I varje podd så har jag den personen jag intervjuar. Ska få ställa en fråga till nästkommande person. Fast man vet inte vem det är. Så det är liksom en öppen fråga.
Okej.
Och det är bara kvinnor jag intervjuar.
Mm.
Så... Jag kan börja med förra personens fråga. Då intervjuade jag Ellen Bergström som är så här komiker och sångerska.
Ja, är hon blonda?
Ja, just det. Och skådespelare.
Mm.
Och hennes fråga var då, vad gör dig glad på riktigt?
Ja, det blir ju så här förväntat svar. Men det är ju musik och djur. När jag sjunger, det händer någonting inom mig. Det är bara så här, jag lever. Och när jag får vara nära djur, klappa djur, ta hand om djur. Eller framförallt också när jag vet att efter jag hade vunnit Idol så satt jag och skulle göra mig redo för någon bingolotto eller vad det var. Och såg en tidning om att det var flera djur som de bad om hjälp. Om det var djurens vänner eller någonting som... behövde pengar för att annars var de tvungna att avliva dem. Men det var hästar, hundar och katter. Och jag blev helt så här. Jag måste få tag i. Det var en hund som hette. Den Ludde. Den var kanske bara 6 månader. Och den hade problem med hjärtat och så. Skulle den inte få en hjärtoperation så skulle den inte klara sig. Och jag var så fokuserad på det. Så det var så här. Marie, kläderna, smink. Jag bara, då frågade jag hon som jobbar på Sony som var med mig. Jag bara, du måste få tag i den här Ludde nu. Du måste ringa och få tag i den här personen. Hon bara, ja, jag lovar. Och så jag var på henne hela tiden. Har du ringt nu? Men sen till slut så tog jag tag i det själv. Så jag ringde upp om det var Expressen. Nej, jag ringde inte upp Expressen, gjorde jag inte. Men jag kollade där och på något vis fick tag i hennes nummer. Och jag sa bara, hej Marie heter jag. Och jag hade precis vunnit Idol. Så det var så här. Jag har sett tidningen när Ludde. Är det här ett Ludde? Men det var någonting sånt. Ja, vi kämpar för honom och han behöver liksom typ 2 hjärtoperationer om han ska överleva och sådär. Och då sa jag, men jag vill gärna hjälpa. Hon bara, jaha, okej. Okay. Jag bara, hur mycket kan du bidra med? Jag bara, vad kostar det? De har 15 000. Jag bara, okej, okay, varsågod. Och hon blev jätteberörd och vi pratade ganska länge. Och sen precis på slutet så tar jag så här, för då säger hon så här. Marie, vad heter du efternamn om jag vet så vi kan höra? Jag bara, Picasso. Va? Jag röstade på dig.
Nej.
Och då kände jag så här, ja, cirkeln är sluten. Tack för det. Nu hjälper jag dig. Mm. Det var så jävla skönt liksom. Och så var det så här, så då fick han göra 2 hjärtoperationer. Och sen så skulle jag uppträda någonstans längre fram. I någon stad, jag kommer inte ihåg. Och då skrev hon till mig, så jag ser att du kommer, är det okej om jag tar med mig vovorna så får du hälsa. Så då kom hon innan gig, så fick vi hälsa på den där lilla tofsen. Hon var så söt och jag känner mig, och det gör mig lycklig. Mm. Det finns ingenting som gör mig så jävla lycklig som det. Jag skulle kunna ta alla pengar jag tjänar och bara rädda djur. Det är liksom, det är sån jävla, det är sån belöning i mitt inre. Jag behöver inte ha 5 bilar och 7 hus liksom. Jag bryr mig inte om sånt. Jag vill rädda liv. That's it.
Mm. Fint. Det tycker jag många ska ta efter faktiskt. Man kan göra så mycket för så lite.
Ja,
det behöver inte vara 15 000.
Nej,
det kan vara
det finns så mycket man kan göra precis. Man gör det lilla för att förändra världen och göra liksom allting bättre. Men det krävs ju att alla går ihop. Liksom, det kan inte vara några få som sliter för en hel värld, utan det måste vara så här, om alla kan dra sitt strå till stacken vad det gäller både människor och djur, så kanske den här världen blir lite mer rolig att leva i, för jag tycker den är ganska kall.
Mm. Vad är din fråga till nästa person?
Oj, gud vad svårt.
Ja.
Det här var inte lätt.
Nej.
Speciellt när man inte vet vem det är, också, för då annars är det lättare, ja, att så hitta.
Oh, men det är ganska bra, allmän, för då liksom, frågorna brukar falla så bra.
Men man säger så här, tror du på att det finns själsfränder? Mm. Det frågar jag.
Mm.
Att man kan liksom, att verkligen finns en andra hälft för just dig. Mm. Som är menad för dig.
Och det behöver inte vara att en kille möter en tjej som är en själsfränd, utan det är tjej och tjej och kille och kille.
Ja, det spelar ingen roll.
Vänskap.
Ja, ja, men att det är det här liksom meant to be-grejen, om du tror på det. Det kan
Har du träffat din själsfrände?
Ja, han ligger här.
Simba.
Han ligger här i knät.
Mm. Han var lugn i alla fall. Lite ram, men det var okej.
Eller hur? Ja. Han blev
jätteduktig.
Ja, han är så duktig, så ligger hos matte.
Hur gammal är han?
Han är 5 år nu.
Nej.
Jag fick honom vid maj eller någonting. Och det var ju bara ett halvår innan jag opererade mig. Så att jag fick honom när jag mer eller mindre inte kunde tänka klart. Så att han kom ju in, alltså som en ängel, alltså, om jag får säga så. Som en sån här som bara kom in och bara så här gav ljus till mitt liv. Och många gånger då när jag funderar på, ska jag liksom bara ta livet av mig och skita det här, så har jag tittat till och så ligger han och tittar på en. Och då känner man bara, hur ska jag kunna lämna honom? Jag skulle aldrig kunna göra det. Så att han har varit med hela vägen. Och han får ut en på promenader och han, det är så mycket kärlek av honom. Han är rolig och han gör ju tokiga grejer och man får skratta. Och, ja, han har varit en räddare. Alltså en riddare också.
Mm.
Verkligen.
Var det du som tog initiativ att skaffa honom eller var det någon annan?
Ja, men den här storyn är lite rolig faktiskt. För att jag har ju tjatat om att jag vill ha hund efter Picasso gick bort väldigt länge. Och sen så, under körslaget faktiskt, så pratar jag om hund hela tiden. Bara, så jag vill ha hund och kolla på bilder och bara känner den här längtan. Och man ser, kolla pudelvalpar och man känner, åh gud, alltså jag vill ha en. Sen så efter finalen där så hade vi som en avslutningsmiddag i Västerås. Där alla hade liksom, vi pratade om roliga grejer som har hänt. Och, ja men du vet så här. Och sen på slutet av kvällen så får jag en present, jag får ett koppel. Och jag blev skitglad för jag tänkte så här, gud vad gulligt, de har hört mig tjata nu om min hund. Liksom. Nu får jag ett koppel tills den dag jag köper den. Och så gick det lite tid till och sen så får jag ett kuvert och så öppnade det. Och där är en bild på en liten pudel. Och jag bara, vad fan liksom. Och kopplar först inte fortfarande så här, vad är det frågan om? Och så säger de, den här är din. Du får hämta en typ övermorgon i Göteborg. Jag bara, okej. Så jag fick den av kören.
Nej.
Förstår du vilken grej? Ja. Så vi åkte ner och sen så, ja, det var ju en sjuk resa också. Blev tagen av polisen, körde för fort. Polisen ville ta kort med en. Ja, det var så en jävla liksom dålig komedifilm. Ja. Får vi ta kort med dig? Bara tack för böten på 3 500.
Ja.
Ja, absolut. Vi tar ett foto också. Det var så här, total förnedring. Men jag hämtade honom och han var ju inte större än en kolaburk liksom. Han var ju så liten så det finns inte. Och alla hans syskon i kullen var mycket större än honom. Så de sprang och buffades och han satt bara på trappen och tittade. Och jag kände bara, det där är du och jag.
Nej.
Det var så rätt. Du vet, så fort jag i bilen och han la sig här vid typ nyckelbenet. Han gnydde inte, han var aldrig orolig. Det var bara så här, okej, okay, nu åker vi hem. Mm. Ja, det kändes verkligen så. Sen har det ju varit vi varje dag. Vi är som ihophäftade. Alltså.
Nu ligger han där.
Ja, nu ligger han där. All I wanna do is a dance and dance, dance out of your life. All I wanna do is a con, 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 got her free back to life. All I wanna do is a dance and dance, dance out of your life. All I wanna do is a con, 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 got her free back to life. One to the left, two to the right, I can do this all night. She's gonna dance out of your life, an intelligent man move over. All I wanna do is a dance and dance, dance out of your life. All I wanna do is a dance and dance, dance out of your life.
Running for my life, even if I feel you know I'm just not here. Sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.